Ja, det är Åke Sandin det här, och då kommer det inte oväntat Radio Tuff. Program nummer 1374 i största korthet. Ingmar Myrberg visade redan 1985 i sin bok Ubåtsvansen att ubåtsjakterna, som de kallades, var medieskrönor. Om det senaste rabaldret i skärgården läser han en text med rubriken Journalistkåren har fått ubåtsnatt. Diakonen och tuffaktivisten Jonas Bodin om Fairtrade, rättvisemärkt, till exempel olivolja från Palestina, vars situation han kommenterar med anledning av ett möte i Bolmadalens kyrka den 5 november. Min egen krönika har rubriken Historielösa opinionsbildare larmar okunnigt. Och jag jämför då läget idag med Östersjön under 80-talet. Men först veckans många rosor, och det är Louis Armstrong som anger tonen.
Oh, Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see.
Visst är det bra, Monica Kjellin, att vi i den här tuffa radion alltid börjar med att berömma folk och dela ut massor av verbala rosor. Vem vill ge den första rosen?
Ja, det är ju till Strandskolan förstås, som har haft ett öppet hus för Tuffs indiska projekt den 23 oktober och slog ett nytt rekord genom att jobba in cirka 50 000 kronor.
Fantastiskt fint.
Och det var elever och personal som hjälptes åt, och de var väldigt påhittiga med allt möjligt som de kunde sälja och visa vad de hade gjort alldeles själva. Inga köpta grejer, utan de gjorde mat och de gjorde kokböcker och de gjorde recept och ja, det var allt möjligt. En musikal hade de också som var väldigt uppskattad.
Men 50 000 kronor på ett par tre timmar.
Ja.
Det är ju enastående.
Ja, det är det. Men hela skolan var full av olika arbeten som eleverna hade. Så vi stod där bara vid ett bokbord och försökte kunna lämna ut så mycket information som möjligt om Tuff.
Du och andra tuffaktivister.
Ja.
Ja, och det här innebär ju att Tuff också i år kan skicka kanske över 200 000 kronor till driften av de sex Tuffskolorna i tidigare så bortglömda Dharampurs hundratals byar i Indien.
Ja, tack Tanstrandskolan, det var jättefint.
Sen en ros till Tuffs indiska partner sedan 35 år tillbaka, Biko Vyas, som redan flinkt skrivit och tackat Strandskolan och berättat om alla förbättringar för skolorna och de hundratals fattiga byarna som Strandskolans fina insats möjliggör.
Och sen rosor till tre andra skolor som i år och förut i många år genom dagsverken gjort strålande insatser för tusentals fattiga indiska barn. Och det är Kumla skola, Tyresö skola och Alléskolan i Lerum.
Och Alléskolan i Lerum fick i våras Tuffs pris för, som det heter, berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete. Det har delats ut i 22 år nu, och andra skolor har fått samma pris. Och de där 9000 som Alléskolan fick, det finansierar delvis två av skolans lärares resa till de här indiska projekten som man blir väldigt imponerad av. Och de åker iväg redan nu i andra hälften av november.
Ja, sen då kan jag väl fortsätta med kronikören Stina Oskarsson som i DN Kultur den 29 oktober skriver under rubriken Icke-våld är stötande för att det är inte tillräckligt lönsamt.
Man tjänar ju så vansinnigt med pengar på vapen och krig.
Yes. Ja,
somliga gör det.
Ja. Nu när svensk krigsmakt just fått ytterligare 700 miljoner kronor av skattebetalarna anser hon följande.
Man skulle kunna tänka sig att hälften av försvaret utgjordes av en kvalificerad icke-våldsstyrka.
Ja.
Det tycker jag är en fin vision, men svåruppnålig säkert.
Ja.
Och sen en ros till en gammal kompis till mig, fredsveteranen Thomas Magnusson i Göteborg, som tidigare under 6 år var ordförande i Svenska Freds och sen i flera år president minsann i International Peace Bureau, Internationella fredsbyrån, som en gång i världen mottog Nobels fredspris. Och Thomas, han var journalist i yrket från början och skriver nu om sina nutida kollegors fantasier om så kallade ryska ubåtar i Stockholms skärgård så här.
Som vanligt undrar man vad vi har media till om de inte gör självständiga analyser och bedömningar.
Och sen ros till en journalist och författare, Lars Borgnäs, känd från Sveriges Television inte minst förr i världen, som kommenterar mediernas vilda spekulationer med anledning av den så kallade ubåtsjakten i skärgården häromveckan. Borgnäs skriver:
det krävs endast att Försvarsmakten skickar ut ett par hundra man och ett pressmeddelande så är vi tillbaka i 1980-talets ubåtshysteri. Baserad liksom då på ytterst vaga uppgifter om vad det egentligen handlar om, vad som har setts och eventuellt hörts och hur det ska tolkas.
Och Borgnäs slutar sin artikel med följande ord:
var finns motfrågorna från journalisterna? Var finns modet att inta en kritisk hållning till försvarets vaga uppgifter? Var finns den sunda misstron mot de politiska och militära egenintressena? NATO-vännerna vill se Sverige ta de sista stegen in i NATO. Man vill få ett avgörande skift i opinionen åt det hållet. Försvaret vill ha mer pengar till utrustning.
Det var Lars Borgnäs det. Och sen en ros till en tysk framstående journalist med det märkliga namnet Udo Ulfkotte, som har arbetat minsann i 17 år som redaktör på den stora ansedda tidningen Frankfurter Allgemeine. Nu har han skrivit en sensationellt avslöjande bok med titeln Gekaufte Journalisten. Vad betyder det, Monica?
Köpta journalister.
Och med undertiteln Vi politiker, Geheimdienste und Hochfinanz, Deutschlands massenmedienlänken.
Hur politiker, underrättelsetjänster och storfinans styr Tysklands massmedier.
Och i boken avslöjar han faktiskt att han själv tagit emot mutor och räknar upp många hundra andra liknande fall. Han påstår att journalister lär sig att berätta historier som främjar internationella spänningar och krig och även ger en antirysk och proamerikansk vinkling. Efter en vecka av mediernas anfådda rapporter om påstådd rysk undervattensverksamhet i svensk skärgård undrar man ängsligt vad det är som påverkar svenska journalister då, att ensidigt och spekulativt larma. Och sen en ros till filmen Våldskinder, alltså Vargbarn, som nu visas på tyska biografer. Den är gjord av Rick Ostermann, men handlar inte om någon fantasieggande tillvaro hos någon vargflock.
Vargbarn blev beteckningen på massor av de ofta föräldralösa tyska barn som åren 1945-47 försökte överleva genom att i konkurrens med Königsbergs råttor, likt hungriga små vargar, rota igenom avskrädeshögar och ruiner efter något ätbart. En del av dessa barns mödrar hade dött av hunger, ofta i förening med sjukdomar, tvångsarbete, misshandel, våldtäkter eller sedan de vräks från sina bostäder. Deras fäder hade mestadels stupat, var i fångläger eller hade deporterats till Sovjetunionen.
Sen har också 3 professorer i folkrätt och internationell rätt, nämligen Ove Bring, Said Mahmoudi och Paul Wrange. I en debattartikel i Dagens Nyheter 20 oktober slår de fast:
palestinierna har en statsbildning som hade varit effektiv, i vart fall på Västbanken, om det inte varit för Israels olagliga ockupation. Israel har ingen folkrättslig rätt som kan kränkas av att det bildas en palestinsk stat på ockuperade områden eller av att en sån stat erkänns. Palestina bör alltså kunna erkännas.
Ja, sen rosor till allt fler solidariska människor som tack och lov stöder Tuffs arbete mot krig och våld och gillar Tuffs envetna biståndsarbete genom att ansluta sig till Tyresö U-lands- och fredsförening. Genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 betala medlemsavgiften på 200 kronor.
Och till de som löser sina presentproblem genom att köpa Tuffs mangogram som finns för att gratulera och för att hedra någon avlidens minne. Hittills har bland 200 fattiga indiska byar planterats över 100 000 mangoträd.
Och de där mangogrammen, någon slags fina diplom, de kan väl beställas av dig, Monica Kjellin, på vilket telefonnummer då?
712 25 81.
Ja, sen en ros till Ingemar Myrberg som redan 1985 i sin banbrytande bok Ubåtsvalsen avslöjade de många ubåtslarmen på 80-talet. Men honom ska vi alldeles strax få höra.
Och på telefon ända från Kista har vi nu till Radio Tuff med oss Ingemar Myrberg. Han var banbrytande på 80-talet när han 1985 skrev boken Ubåtsvalsen och avslöjade många av de myter som pressen då ägnade sig åt i sin vilda ubåtsjakt. Chefredaktör var också Ingemar. Nu har du skrivit en ny text som, vad heter det? Mitt får medierna inte vill ha, för det stör deras barnatro. Kan du läsa upp den texten så får i alla fall Radio Tuffs lyssnare höra på den.
Ja, gärna. Inte ens Dala-demokraten ville ha den. och den skrevs, det här episten har refuserats av alla de stora drakarna. Och den skrevs när jakten i Kanholmsfjärden pågick som bäst och som värst. Och det, så här låter det.
På den ubåt som militären sedan har dementerat att den fanns. Nu säger de att det fanns underrättelseverksamhet i skärgården.
Ja, och det får då tolkas som att det är dykare har man talat om. Man har talat om undervattensmopeder. Minubåten har man inte talat så mycket om, men det får väl också då inrymmas. Det är någon slags verksamhet som ligger nivån under, för någon ubåt har det inte varit.
Okej, okay. Läs din drapa.
Yes sir, så här står det. Jag skäms faktiskt när jag öppnar tidningarna. Hela den svenska journalistkåren har fått fnatt och tokspel. Inga fantasier, påhitt och lögner är allt för stora att inte ska få tryckas. Utifrån hittills obefintliga bevis för att något överhuvudtaget har inträffat så är man tvärsäkra. Det är en ubåt och den är rysk. Och det är en minubåt som har släppts ut av en rysk tanker som ligger på svaj i Kanonsfjärden och som kallas för Putinbåten. Hela idiotin med minubåtar uppstod redan i Horsfjärden när man upptäckte efteråt att platserna där man hade sjunkbombat var allt för grunda för att det skulle rymmas en normal ubåt. Beträffande Kanholmsfjärden så stod uppdrag hitta honom, en av fältdrakarna. Och det handlade om en man i svart som misstänktes vara rysk agent eller dykare. Mycket snart så visade det sig att det var pensionären Ove. Ryssarna hånar oss, sägs det, när de talar om budgetubåtar. Men vad är det om inte budgeten som ska spikas på torsdag? Och där Magdalena Andersson redan lovat mer pengar till marinen mot bakgrund av ubåtsjakten. Och själva uttrycket budgetbåtar, det uppfanns faktiskt av svenska flygvapnet och redan 1980. när marinen anföll och sjunkbombade ett antal bottenstenar och ett fartygsvrak som vägrade att flytta på sig trots bombardemanget. Men redan året därpå gick en sovjetisk ubåt, den olycksaliga U-137, självmant upp och la sig på en klippa i Gåsefjärden. Navigatören hade drabbats av svår tandvärk som skeppsläkaren försökte bota med 90% sprit, visserligen utspädd. Och sen gick det som det gick. Och ja, jag skojar inte, utan så var det faktiskt enligt rapporter som inkommit efteråt. Äntligen utbrast chefen för marinstaben Bengt Schoback när U-137 dök upp. Men hans ryske kollega amiral Pyotr Navoitsev, chef för Östersjöflottan, blev förbannad. Endast inkompetenta personer, totalt okunniga om marina förhållanden, kan påstå att U-137 var ute på något slags spionuppdrag. Så långt han. Men Emil Svensson, chef för marinens analysgrupp, var säker på sin sak och avancerade följaktligen till sakkunnig i regeringskansliet under Carl Bildt, som då var något av ubåtarnas onda genius, alltså Bildt, i den ursprungliga ubåtskommissionen. Resten är historia. Marinen har jagat ubåtar i decennier långt upp i Töreälven och inne i Karlskrona och Sundsvalls hamnbassänger och i Hårsfjärden, är jag att förglömma. Men utan resultat. Inte ens en ubåtsmutter har man kunnat visa upp för en misstrogen allmänhet. Och tvivlarna fick faktiskt skrattarna på sin sida när försvaret på alldeles egen hand upptäckte att man hade bombat stackars minkar och pruttande sillar, som alltså framkallar propellerliknande ljud. Och det mest komiska var när radarparet Karl och Emil reste österut och försökte övertyga Boris Jeltsin med hjälp av inspelad mink och propellerljud från motorseglaren Amalia om att Sovjet hade kränkt svenska vatten och att kränkningarna fortsatte. Mest förbannad blev Jeltsin när de bålda ubåtsjägarna påstod att det var för honom, alltså för Jeltsin, okända kvardröjande strukturer i den ryska militärmakten som fortsatte att kränka oss. Ja, exakt så uttryckte sig Bildt och Svensson. Och nu är det alltså där igen. Journalisthopen tuggar fradga av upphetsning och lycka, idag försedda med fyrfärg och datoranimerad grafik. Ubåtsskyddskommissionen försökte övertyga Olof Palme med olika påhitt om signalspaningsbevis som inte ens existerade, och vilket man även nu håller på att yra om. Och samtliga senare ubåtsutredningar har suttit i knä på överbefälhavaren och dennes experter, eftersom de själva, utredarna alltså, likt Rolf Ekéus, inte haft en aning om vad som är vare sig fram eller bak på en ubåt. Det här är inte längre kallt krig. Det är så hett det kan bli. Och det är truferat med hets mot allt vad ryssar heter. Och då främst president Putin, som utsätts för allt mer hårresande och grova beskyllningar. Professionella försvarsparanoiker, inom parentes från Försvarshögskolan, som utbildar kommande generationer av ubåtsjägare, sitter och hånskrattar i radions P1. Reportrar från TV rapporterar från högkvarteret mot en bakgrund av svenska fanor garnerade med porträtt av kungaparet och krigiska vapensköldar. Och alla är 100% säkra på sin sak. Det är ryssarna. Det var ryssarna. Och utan minsta belägg för att det ens existerar några ubåtar. Om man spekulerar hejvilt inför kameror och mikrofoner om vad som ligger bakom dessa ännu så länge helt obevisade kränkningar. Att marinen jagar någonting anses fullt tillräckligt som bevis. Alltsammans är ömkligt, det är hemskt och det visar hur lätt det är att förvrida huvudet på helt vanliga och normalt förnuftiga medborgare. Och hur lätt det är att piska upp krigshysteriska stämningar.
Tack Ingmar Myrberg, du har verkligen inte tappat din skärpa ifrån 80-talet.
Nej, den har skärpt.
Den har skärpt. Ha det så bra.
Ja, detsamma.
Hej.
Ja, det är fortfarande Radio Tuff du lyssnar på och nu har jag förmånen att framför micken ha Jonas Bodin. Du är diakon här i Svenska kyrkan i Tyresö och du är styrelseledamot av Tuff Tyresö U-lands- och fredsförening. En dubbelagent som inte vill döda, tvärtom va?
Precis, en dubbelagent för liv, ska man säga.
Underbart. Är det så att kristet aktiva är för icke-våld i alla lägen praktiskt taget?
Inte i alla lägen, men jag är det. Jag är för livet och framförallt för rättvisa villkor för alla människor så att alla kan leva på ett bra sätt.
Vad tycker du som religiöst aktiv då om att så många massmord sker i Allahs namn och tidigare också i Guds namn? Jag känner mig väldigt provocerad av detta och ändå är jag religiöst obegåvad. Religion är väl en gåva?
Religion är en gåva. Och jag tänker alla som dödar i Guds namn hädar Guds namn. Oavsett om det är Allah eller vem det nu är, hur man nu benämner Gud.
Ja, till och med indierna som ju inte ens vill döda djur, de har kärnvapen.
Ja.
Och Israel har kärnvapen.
Ja, det är många. Och Amerika har kärnvapen och Ryssland har kärnvapen.
Ja.
Och de säger, in God we trust.
Just det.
Men jag tror inte att kärnvapen och krig, det för inte någonting gott med sig.
Nej. I förra Radio Tuff fick Tyres Nyheter en ros därför att de intervjuade dig, Jonas Bodin, och du snackade om vad som på supermarktspråket kallas fair trade. Rättvisemärkt, vad är det för någonting?
Ja, rättvisemärkt är ju ändå en stämpel som man sätter på olika produkter. Som innebär att den produkten är producerad av människor som får betalt för sin vara.
Jaha.
De får rättvist betalt under rättvisa villkor. Så att de kan få leva på den lön de får av den vara de har producerat.
Det är inte alla varor som är rättvist betalda för arbetarna som framställer dem alltså?
Nej, det är inte riktigt så överallt. Det är inte alla varor och en del varor till och med producerade med barnarbete och annat. Men Fairtrade-certifiering som det här märket står för, det ser ut som en gubbe som vinkar.
Ja.
Och slogan är hej då fattigdom.
Underbart.
Så.
Men jag ser här att du har en låda med fyra flaskor. Sex flaskor i. Går diakoner på systemet? Det är väl inte fair trade alltid va?
Ja, det finns också där. Men just nu har jag faktiskt inte vin med mig. Utan det här är alltså fair trade märkt olivolja. Oh. Från Västbanken Palestina.
Gjord av palestinier?
Gjord av palestinier.
De har marit ibland med sina olivodlingar. De rivs ner av ockupanterna har jag hört av människor som har varit där.
Ja, de har lite marigt och de har lite uppförsbacke kan man säga. Mm. Eller det är det minsta man kan säga att de har. Men den här olivoljan, den är då ekologisk och rättvisemärkt. Och den är, eller Fairtrade-märkt som det heter numera.
Var köper man den någonstans?
Den här har jag direkt importerad från en som heter Ecoliv.
Jaha.
Som är en liten firma som importerar direkt från Västbanken.
Det gör de. Och Västbanken kommer vi att diskutera mycket onsdag den 5 november klockan 19. Och det är en samarrangemang, ett samarrangemang mellan kyrkan i Tyresö, ABF och TUFF.
Jajamän. Och då kommer Anna Wester som är ordförande för Palestinagrupperna till Bollmoradalen kyrka.
Och inleder. 15 november klockan 19. Alla är hjärtligt välkomna. Sker det i kyrkan, i kyrkolokalen?
Ja, alltså det är församlingshemmet. Församlingssalen heter det. Men det är samma ingång som kyrkan. Så man går in i stora huvudingången och sen hittar man vägen dit.
Blir det den 5 november, precis som på andra tuffmöten, att man får fika och doppa också?
Ja, det är alltid kaffe.
Alltså?
Kyrkan har alltid kaffe och det är Fairtrade-märkt kaffe också.
Det är det.
Så det ska bli, det är det fjärde sakramentet brukar vi säga ibland i kyrkan.
Men det är väl att hedra din fader och din... Nej, det är budet det, va? Hedra din fader och din moder.
Ja, det är det fjärde budet. Men de sakramenten i kyrkan, det är dopet och nattvarden. Och sen klassar vi bikten ibland. Den är lite så halvsakramental.
Lite katolsk.
Ja, men däremot kyrkkaffet.
Det är det. Kyrkkaffet är fjärde sakramentet. Jaha, så till och med sakrament benådas man med om man kommer till det här Palestinamötet som handlar inte bara om Västbanken utan också om Gaza. Det hände ju helt förfärliga saker där i somras.
Ja, det var fruktansvärt. Men det är ju krig och makt som står emot människors liv och att kunna leva.
Jag tycker det är så roligt att vi i TUFF på nytt samarbetar med kyrkan för att i början, slutet av 60-talet, 70-talet, då hade vi många samarrangemang, filmer och annat tillsammans med kyrkan. Vi hade en promonstration, vet du vad det är, Jonas Bodin?
Nej, det har jag ingen aning om.
Det var, vi skulle ha en demonstration enligt TUFF ifrån Sikvägen. Det kom hundratals människor och vandrade till Tyresö centrum. Men kyrkan ville ha en procession och i bästa samarbetsanda och använde vi då Medelvägen och hittade på världens första och kanske sista promonstration. Visst var det klyftigt?
Ja, klyftigt.
Vi ses 5 november, Molmardalen kyrka, församlingssalen, Palestinamöte. Tack Jonas Bodin.
Tack.
Ja, det här är Åke Sandin i Radio TUFF nummer 1374. Och min egen krönika den här veckan har rubriken Historielösa opinionsbildare larmade oss okunnigt. Vilket antiklimax det plötsligt blev den 24 oktober. I detta då under en vecka så upphetsade land. Försvaret förklarade att de avbröt sina enormt uppmärksammade spaningar i Stockholms skärgård. Det var säkert till stor besvikelse för de medier som under vilda spekulationer om så kallade ryska ubåtar hade producerat över 5000 artiklar och andra inslag om hur hotat vårt land var. Ja, försvaret meddelade rent av att det inte hade varit någon ubåt i våra vatten, men att det nog hade förekommit någon annan underrättelseverksamhet. Det är en händelse som ser ut som en intressant tanke att dagen innan, 23 oktober alltså, hade vår nya regering presenterat budgeten, där krigsmakten begåvades med ytterligare 700 miljoner kronor från oss skattebetalare. Samtidigt hade en ny opinionsundersökning påpassligt gjorts. Den visade för första gången i historien att flera svenskar nu önskade att vi blev medlemmar av NATO än de som avvisade tanken. Nu var det allt för många av de tillfrågade som avstod från att svara, så det var bara 37% som sa ja till NATO-medlemskap. En veckas misslyckade spaningar kostade över 20 miljoner kronor. Uppståndelsens vinnare var militaristiska hökar och NATO-vänner. Förlorarna var sanningen och som vanligt vi skattebetalare. I de ursäktande kommentarerna till de intensiva men fåfänga spaningarna efter undervattensfenomen härom veckan har det ständigt framhållits att vårt försvar inte är så starkt numera. Annat var det på 80-talet när vi minsann varje sommar jagade så kallade ubåtar, fick vi veta. Men var det verkligen så annorlunda då? Det visade sig ju att man då jagat minkar, pruttande sillar, läckande avloppsrör, gamla svenska båtar vars motorhjul liknade en ubåts och liknande saker. Inte en främmande mutter hittade man under 80-talet. Men marinens anslag stärktes med flera miljarder, så det var en slags seger för flottan i alla fall. På 80-talet fanns ännu Sovjetunionen, som då omfattade också de tre baltiska länderna. Dessutom fanns vid Östersjön den kommunistiska Warszawapakten i form av Polen och DDR Östtyskland. Idag är Östersjön ett NATO-dominerat hav. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark tillhör NATOs 28 medlemmar. Återstår Sverige och Finland som har intimt samarbete med NATO. Vad är vi så rädda för, undrar Åke Sandin i Radio Tuff. Ja, det är ju Radio Tuff det här. Och Tyresö U-lands- och fredsförening har inga offentliga bidrag, så vi tär inte på skattebetalarnas pengar alls. Däremot har vi många medlemmar och vi måste bli ännu flera om vi kan fortsätta i vår kamp för icke-våld mot krigiskt massmördande och för internationell solidaritet. Och medlem blir man genom att på plusgiro, Tuffs plusgiro 16 01 37 6, sätta in 200 kronor och gärna 80 kronor för familjemedlem på samma adress. Om ni hör det här senast den 5 november så ska ni veta att just den 5 november, onsdag, så sker ett väldigt intressant möte om det nu så högaktuella Palestina igen. Det är Palestinagruppernas ordförande Anna Wester som inleder, och det är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan i Tyresö, ABF och just Tuff. Hjärtligt välkommen alltså den 5 november klockan 19 till församlingshemmet i Bollmoradalens kyrka. Och god fortsättning på senhösten, kära lyssnare.